Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Makrorådet. Jag heter Victor Munkhammar och har idag sällskap av Kristin Magnusson Bernard, vd på Första AP-fonden, och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Välkomna in i studiovärmen båda två.
Tack så mycket.
Det är en kall förmiddag den 6 december när vi spelar in det här, och vi ska idag fråga oss om man nu kan pusta ut när det gäller kronan. Nästan 3 månader har gått sedan de svagaste noteringarna, men om valutan ändå börjar tappa igen, vid vilka nivåer går larmet på Riksbanken? Vi ska också ta oss an den senaste tidens rätt spektakulära räntefall. Den svenska 10-årsräntan exempelvis ligger på den lägsta nivån på närmare ett halvår, och det ser ungefär likadant ut i stora delar av världen. Är det bara ändrade centralbanks- och konjunkturutsikter som ligger bakom, frågar vi oss. I den andra halvan blir det spaningar och på slutet veckans viktigaste, enligt det upplägg som återkommande lyssnare känner väl igen.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Innan vi drar igång med allt det här, Kristin, Andreas och ni andra, så ska vi fånga in den rapport som Riksrevisionen publicerade nu på morgonen. Det är en granskning av Riksbankens köp av räntepapper under åren 2015-2022. Och den korta versionen lyder: förvisso transparent genomfört, men inte särskilt effektivt och dessutom väldigt dyrt. Kristin, du har tittat lite på det här. Det är 104 sidor, så du har inte läst precis allt i detalj. Det har inte gått så länge sedan den publicerades, men du reagerade ändå och tyckte att det här var väldigt tydligt för att vara den här typen av granskning.
Ja, den här granskningen är omfattande och den landar i väldigt tydliga rekommendationer. I princip säger Riksrevisionen rakt ut att man rekommenderar att det här inte ska göras igen. Och det får man ju säga är en tydlig slutsats. Det jag tycker är viktigt i sammanhanget här, för det jag har läst av den här granskningen, så är den grundlig. Den går in på hur man fattade beslut, vem som tyckte olika i termer av tjänstemän och direktion och så vidare. Jag tror man hade kunnat byta ut Riksbanken här och stoppa in Federal Reserve, Bank of England eller Europeiska centralbanken istället. För den här beskrivningen är väldigt väl i linje med vad vi hör från andra centralbanker. Det här var okänd mark. Det var från början svårt att veta hur det här skulle spela ut. Och man ser också i en del av beräkningarna hur den osäkerheten faktiskt har reella konsekvenser. Till exempel så räknar vi med att räntan inte ska stiga särskilt mycket, vilket ju på ett sätt är att säga att nej, vi tror inte det här skulle ha haft så stora effekter på inflationen. Men det är också den låga räntan som gör att förlusterna inte förväntades bli så stora som de nu förväntas bli. Så att jag tror man ska sätta det här i ett internationellt sammanhang. Det här är ett stort penningpolitiskt experiment som många centralbanker och deras huvudmän nu utvärderar.
Ja, Andreas, har du något att tillägga?
Inte mer än att egentligen, det är väldigt stort fokus ändå i rapporten på det här med kostnaderna som har blivit högre än väntat. Och att det är ju svårt ändå att uppskatta de förmodade intäkterna. Och det är osäkert hur stora de egentligen var. Så där. Det får man också.
Tänker du intäkter i termer att tillväxten blir högre än de här skatteintäkterna, lägre ränteutgifter för kommuner och stat och så, eller?
Okej, men syftet var ju också att stimulera ekonomin och därmed ge högre tillväxt och lägre arbetslöshet under ett antal år. Så att om det har gjort det, så är det klart, då är den intäkten väldigt stor i jämförelse med de här 80 miljarderna nu. Då som, men problemet är ju att det är väldigt svårt att kunna påvisa några stora sådana här liksom intäkter. Och det finns ju utvärderingar som har kommit fram till det också, ska vi säga.
Ja, och där tycker jag utifrån en snabb genomläsning att man försöker göra ett ambitiöst försök och titta på olika sätt. Påverkar det inflationen, påverkar det realekonomin i önskad riktning, och att man hittar väldigt små effekter av det.
Ja, bra. Den här kommer man förstås kunna läsa mer om på sajten. Nu tar vi oss an dagens första huvudämne. Kronan, en kär vän som vi av lätt insedda skäl har pratat en hel del om här, inte minst under hösten. Nu, Andreas, är det ju faktiskt pust, säger jag nästan, så att kronan har stärkts ganska ordentligt till och med sen den var som allra svagast i slutet av september eller någonstans där. Och den första frågan då är, som jag sa förut, kan man kunna pusta ut nu om att, jag menar, vi tycker fortfarande att kronan är svag, men att de här liksom värsta bottnarna ligger bakom oss i alla fall?
Ja, jag tycker man ska pusta ut, även om det såklart är osäkert att göra det, i synnerhet vad gäller växelkurser, det vet vi, det är svår materia och sådär, men många, inklusive vi, har haft bilden av att den dagen räntetoppen är nådd och globalt räntor kommer falla, det kommer vara en gynnsam miljö för den svenska kronan. Och det trodde vi, inklusive de flesta, skulle komma kanske någon gång våren 2024. Och det har vi ju då, som vi ska komma in på, redan sett väldigt mycket av de senaste veckorna. Så jag skulle säga att det är det som har drivit. Jag kan inte se någon stor backlash på ränta, att de ska stiga kraftigt. Det kommer säkert vara lite volatilt i närtid. Men trenden på räntor tror jag kommer vara neråt globalt. Och då tror jag också att trenden på kronan kommer vara till dess fördel, alltså starkare kronan.
Ja, det faktum att kronan överlevde, eller man ska säga, den här uteblivna höjningen från Riksbanken, det var ju väldigt osäkert senast här nu för 2 veckor sedan ungefär, och den fick ju en liten smäll direkt då, men sen tillbaka i den här trend kanske man kan prata om mot lite starkare krona. Är det något som stärker dig i din övertygelse liksom, att den där sista 25-man verkar inte ha varit avgörande, att omvärlden ändå...
Ja, och också att den här relativa ränteskillnaden och vad Riksbanken gör kanske inte är det avgörande då. I den här cykeln, de här senaste 2 åren, så har det snarast varit återigen globala räntenivåer som har varit det viktiga och inte faktiskt ränteskillnaden mot Tyskland till exempel.
Ja, Kristin?
Ja, men för att fortsätta med det där så tycker jag också att vi bör tänka på att en starkare krona betyder inte alltid en starkare svensk ekonomi. Vi gör ofta den kopplingen och det är inte alls det jag tycker på händer här. Det jag tror ligger bakom en starkare krona handlar framförallt om hushållens flöden. För vi ser att hushållen nu enligt de senaste statistiken både minskar sitt nysparande och tar av sina besparingar, som i väldigt hög utsträckning är utländska indexfonder för de hushåll som har det. Så det vi alltså ser här är att hushållen har det tufft i privatekonomin och det ger en starkare krona enligt min bedömning. Kombinerat då med att Riksbanken valutasäkrar en del av sin valutareserv gör att de strategier som egentligen varit så kallade trendföljande nu vänder åt andra hållet. För flödet att hänga på, säljflödet av kronor, finns inte kvar längre. Men det är alltså också ett resultat av att hushållen har det ganska tufft. Så jag tycker det är viktigt att naturligtvis, om man ska bekämpa inflationen eller man är ett importföretag, ja, men då är man glad för en starkare krona, men det kan också finnas skäl bakom som faktiskt inte är lika positiva.
Och där är alltså det att när hushållen inte sparar lika mycket, i och med att hushållens sparande i stor utsträckning är i utländska tillgångar, så behöver de inte växla lika mycket kronor mot andra valutor när de inte sparar helt enkelt.
Precis, och något vi har lärt oss i hela den här episoden är ju att hushållens hela balansräkning spelar roll. Det som höll uppe konsumtionen var att tillgångssidan hos hushållen faktiskt klarade sig bra. Nu ser vi att nettoförmögenheten hos hushållen minskar. Och det gör ju att vi kan förvänta oss både svagare konsumtion och framförallt för hushållen ett tuffare läge framåt.
Ja. Andreas, om vi ändå tänker oss att du sa själv att valutakurser eller växelkurser är svåra att förutspå. En ny försvagning av kronan är ju något som Riksbanken explicit har sagt är något som skulle kunna få dem att trots allt ändå återgå och höja mer. Vad är det för nivåer vi tänker oss då att den ska till för att det ska bli aktuellt? Är det tillbaka till där vi var i september, alltså nära 12 mot euron exempelvis?
Det är lite trista svaret där att det inte finns någon sån nivå då.
Jag anade det. Men man får i alla fall fråga.
Utan Riksbanken kommer göra en sammanvägd bedömning. Och det de gjorde i förra mötet, det var ju att de verkligen gav uttryck för den här sammanvägda bedömningen. Så att kronan var en sak som var positivt, att den har stärkt de senaste månaderna då. En annan sak var inflationen i sig, att den har fallit då. Och en ytterligare sak var ju faktiskt att svensk ekonomi går sämre tydligt nu och att arbetsmarknaden försvagas. Så jag tror man måste se det där som en cocktail alltihopa. Bara en eurosek på 12, men inflation som fortsätter ner och en ekonomi som fortsätter ner, tror jag inte är tillräckligt för att Riksbanken ska höja, utan det krävs också då negativa inflationsutfall, alltså högre än väntat. Och också kanske att tecken på att ekonomin inte dämpas så som de flesta nu förutser.
Ja, jag tjoade där för Kristin började vifta och tänkte, du kanske har en sån nivå att dra fram här.
Generellt tror jag att det inte är någon centralbank som ska försöka bekämpa växelkursen med räntevapnet på det sättet. Det tycker jag, vi alla måste komma ihåg, Bengt Dennis, att det är inte den mest framkomliga vägen. Så här i Nobelpristider vill man ju också gärna påminna om Nobelpriset 99, Mandel. Och det är ju nämligen så att ett land kan välja två av tre saker. Man kan ha en flytande växelkurs, man kan ha fria kapitalflöden och en självständig penningpolitik. Men man kan inte få alltihopa. Så vill man kunna använda penningpolitiken för att titta på inhemsk konjunktur, inflation, vill man ha fria kapitalflöden, vilket vi inom EU har, ja då blir faktiskt växelkursen vad den blir.
Ja, okej. Okay. Bra!
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Då ska vi kasta oss över dagens andra huvudämne som ju inte minst du, Andreas, redan har touchat lite på, nämligen den här ordentliga räntenedgången som har varit senaste en, två månaderna ungefär, va? Som jag sa i början så har vi den svenska tioårsräntan nu på lägsta nivån sedan mitten på juni. Amerikanska motsvarigheten var ju touchade på 5 och väl nere på 4,20 eller något liknande nu. Kristin, en sak är ju förstås att förväntningarna på vad centralbankerna ska göra har svängt om ganska ordentligt. Konjunkturen i Sverige, men även på andra håll, Tyskland exempelvis, ser ju klart svagare ut än den gjorde ganska nyligen. Är det det här handlar om, eller finns det något mer i görningen där ute, det här branta fallet?
Jag tror det är ett antal saker som pågår. Om vi backar bandet lite så hade vi också ett väldigt kraftigt ränteuppställ efter sommaren. Och det som orsakade det var dels väldigt stora amerikanska upplåningsbehov som dessutom marknaden är ganska svårt att förstå. Det var ändrad retorik från centralbankerna, det skulle vara högre längre. Det var lite olika berg man skulle få inre bilder av, istället för att det skulle toppa som Mount Everest skulle det bli Taffelberget, vilket var en hög platå. Det marknaden nu säger efter både svagare konjunktursiffror och framförallt en svagare inflation när man rullar de senaste utfallen framåt då är att det här ser inte särskilt trovärdigt ut. Vi tror inte att räntorna kommer vara så här höga, så här långa. I det så har också centralbankerna ändrat sin retorik. Det har varit en snabb omsvängning från de här platåerna då till att säga att vi tror inte det är så sannolikt med ytterligare höjningar. Och dessutom tänker vi inte guida så starkt framåt här överhuvudtaget, utan vi tittar på de senaste utfallen. Och utifrån det så gör marknaden en egen bedömning, vilket jag tror är positivt. Utöver det finns det en massa rörmokerifaktorer som jag inte riktigt ska tråka ut er med.
Åh, det är nästan bäst när du kör rörmokeriet. Du har insikt i det här från ditt handlagolv.
Ja, det är till exempel så att det finns ändrade regelverk för europeiska pensionsfonder som gör att de köper andra typer av långa räntepapper, och det ställer då ner räntorna ganska kraftigt. Så det är en kombination av makro- och mikrofaktorer här, kan man säga, som bakom räntefallet.
Men det är just det här sista, Kristin, ingenting som har ändrats nu senaste
månaden? Jo, det är en ganska kraftig effekt just nu, särskilt på europeiska svenska räntor.
Som inte fanns för 6 månader sedan.
Precis. Okay.
Apropå ändrade besked från centralbanker så måste vi väl uppmärksamma Isabel Schnabels intervju igår. Va? Alltså Schnabel då, tysk räntehök i ECB-direktionen som citerade Keynes: "When the fact change, I change my mind. What do you do, sir?" Ja. Tydligen så blir det inte, Andreas.
Nej, i centralbanksvärlden så var det väldigt tydligt faktiskt. Generellt sett så skulle jag dock säga att centralbankerna är inte riktigt, det är liksom inte att de har börjat prata mjukare som har drivit ner räntan. Powell i fredags försökte vara ganska hökaktig. Lyssnar på Riksbanken så är det fortfarande de här, de har ju den här biasen för att höja. Så jag skulle säga att det viktiga som har drivit ner förväntningarna ändå på centralbankerna är att det har varit väldigt så att säga, gynnsamma utfall i den bemärkelsen. Att inflationen har kommit in lite lägre än väntat. Man kan ju säga i många avseenden så är den helt normaliserad i USA och Europa. Vilket är fantastiskt, det finns ingen som trodde nu va. Man tittar på momentum. Och dessutom så har ekonomin visat sig svagare än väntat, vilket i det här sammanhanget då är något positivt. Så att det är det viktiga som har drivit marknaden, ska jag säga. Och för att vara tydlig här då, det är en enorm omställning som har skett. Alltså nu prissätts det då en sänkning under första kvartalet på Fed, ECB och Riksbanken faktiskt i mars.
Ja, det är dramatiskt. Jag måste bara, en sak som det är inte allt för länge sedan vi pratade om och var oroliga för, i alla fall i USA, var ju de amerikanska statsfinanserna. Du var inne lite på det som ju ser hemska ut om man tittar framåt. Och det finns, det har vi pratat om i podden också, inga uppenbara förutsättningar att det liksom ska... Men den oron, är den bortblåst nu?
Det är ju det där, skiftar ju fokus lite. Men jag skulle säga att det är inte så att utsikterna för amerikanska statsfinanser har förbättrats. Det kan vi ju verkligen avfärda. Utan jag tror fortfarande att det kommer vara en faktor som håller uppe långa räntor i USA och Sverige kommande år. Så jag tror det är ett skäl till att man inte ska förvänta sig att långa räntor kommer falla så snabbt ändå. De trycks ner lite när centralbankerna sänker. Men en faktor som håller emot, det är just det här. Så därför tror jag att korta räntor kommer falla mer än vad långa räntor gör. Så vi får en brantare avkastningskurva av det skälet.
Nej, och jag håller med, och tillbaka till rörmokeriet. Det som också har hänt är att amerikanerna har ändrat hur de presenterar sina upplåningsprognoser, hur förutsägbara deras aktioner är. Och det kan ju låta som en oerhört basal fråga, men det gör jätteskillnad för marknaden när då investerare ska absorbera så här mycket duration som det handlar om. Så att det är ju en kombination av hantverk och stora frågor här. Det jag tycker är intressant, som Andreas var inne på, handlar om hur ska marknaden nu i den här nya världen, där man faktiskt gör sina egna bedömningar igen, se på sannolikheten för sänkningar framåt. Och här är det väldigt tydligt att marknaden är inte riktigt säker på vilken typ av spelplan det vi kommer ha. Därför att nu kommer förväntan mot väldigt snabba räntesänkningar på samma sätt som det var väldigt snabba räntehöjningar. Men det går ju att tänka sig en värld där det är lite tillbaka till det som var det normala, att man lite gradvis jobbar sig ner i takt med att konjunktur försämras. Så att det är väldigt tydligt att förväntansbilden här är inte stabil.
Nej. Innan jag släpper er här, underbart med rörmokeriet, Kristin, från dig. Ni är också båda vänner av att titta på nya forskningsresultat som kommer fram. Det vet jag att ni läser. Och en faktor här, vi kom ju en rapport från Federal Reserves filial i New York. De försöker uppskatta den här svårfångade neutrala realräntan, R-stjärna. Och har då kommit fram till, den har ju varit på väg upp här nu ett tag och att den nu faktiskt har börjat sjunka igen. Du har ju läst den här garanterat, Andreas. Kan det vara någonting som redan har börjat spela in? Det innebär ju då att varje given räntenivå är mer åtstramande än man hade trott, därför att den räntan som varken bromsar eller driver på ekonomin är lägre. Kan det finnas med i bakgrunden här också, eller?
Jag tror inte det är någonting som centralbankerna på det här korta perspektivet fäster någon stor vikt vid. Det är ju intressant i sig. Alltså man tänker sig den här jämviktsräntan, att den ska vara lite mer stabil trots allt. Va? Inte konstant, men ändå röra sig ganska långsamt. Och det gör mig lite skeptisk i sådana här estimat, där man liksom varje kvartal då kommer med liksom nya, att det sjunkit då hittills i år enligt den här New York Feds estimat. Jag har själv inte läst och sett vad orsaken till det skulle vara. Jag noterade dock också att de gör faktiskt också skattningen för euroområdet. Och där uppskattade de då den naturliga räntan till minus 0,7. Vilket är den lägsta nivån någonsin.
Alltså, oj, det var lite...
Jag
blev väldigt överraskad.
Själv så är jag väldigt skeptisk. Jag gillar att läsa forskning och så här. Men den naturliga räntan, det är ju mycket hokus pokus, om man ska vara ärlig.
Tyvärr.
Så att jag är skeptisk till det. Jag tycker det finns skäl. Givet den här krisen vi är i och har genomlevt de senaste åren, så tror jag faktiskt på det här argumentet att naturliga räntor har kommit upp snarast lite. Och ett skäl till det är att vi har nu förbättrat balansräkningar. Det är liksom lite deleveraging som pågår. Så att vi kommer komma i ett läge i jämvikt som är mer motståndskraftigt mot räntor. Och det i sig talar för att den naturliga räntan faktiskt kan vara lite högre än vad den tidigare kunde vara. Så det tror jag. Jag tror egentligen att den naturliga räntan faktiskt har gått upp lite jämfört med innan den här inflations- och ränteuppgången då.
Ja, intressant. Kristin, du har saker att säga.
Nej, men jag delar Andreas bild här. En neutral ränta som fladdrar runt på det här sättet tycker jag skadar begreppet trovärdighet, för att vara så rak. Mm. Och det ligger rätt mycket i den här metodologin. De som är intresserade kan kolla upp en referens som heter Laubach-Williams som visar alltså hur, beroende på vad du har för persistens i variablerna, så kommer den drifta upp och ner på det här sättet. Jag tror det säger sig utifrån sunt förnuft att ekonomins funktionssätt kan inte ändras så snabbt. Men det jag tror vi kan vara överens om är att den nuvarande räntenivåerna är åtstramande i de flesta länder. Och det är ju egentligen allting man behöver veta.
Ja, vad skönt. Då släpper vi den och går vidare. Kristin, allting hakar i varandra här idag. Du pratade om liksom vad som är prisat att redan första kvartalet kanske. Mm. Och du har tankar om vem sänker först?
Precis, och nu får ni tänka er. Jag förstår om ni får en inre mental bild här av att ni har Jay Powell.
Jag får jättemånga inre mentala bilder, ska jag säga.
Ni har Andrew Bailey och ni har Erik Thedéen, som alla står fortfarande med räntevapnet uppe. Men då är frågan, vem stoppar ner det i hölstret först, om man får tillåta sig en cowboy?
Jag såg framför mig att de var på någon så här i startblocken liksom.
Ja, det kan
och då satsar man ju på Bailey bara för det låter snabbast. Men jag tror ju kanske inte att det blir han. Det är alltså chefen för Bank of England.
Precis, jag tror att du faktiskt kan ha rätt. Men normalt är det ju så här att Federal Reserve, de höjer först, de höjer mest, de är klara först och de sänker först. Och det brukar då till exempel betyda en period av relativ dollarsvaghet innan de andra centralbankerna kommer igång och sänker också. Men nu är det dels så spännande att förväntningarna på ECB och Federal Reserve i marknaden är ungefär likvärdiga. Att de sänker nästan samtidigt. Och det vore ju en skräll, för att det skulle då betyda att euroområdets ekonomi är i så pass mycket sämre skick att det skulle, trots en lägre räntenivå, innebära att man sänker tidigare. Det här är inte omöjligt, men det skulle få ganska stora konsekvenser till exempel för växelkurser då, för de som investerar i sånt, till exempel Första AP-fonden. Och varför är ditt exempel om Bailey så intressant? Jo, för att i England ser vi ju inte att inflationen kommer ner på samma sätt. Däremot så är realekonomin i ett riktigt tufft läge, vilket då skulle kunna tala för att man faktiskt ser ett behov av att stimulera det här mycket snabbare. Så det är tillbaka till det vi lite har pratat om, kanske poddens stora tema idag, att man vet inte riktigt hur det blir härifrån. Nu hade vi
poddens eviga tema, man vet inte hur det blir.
Ja, men nu hade vi höjningar som ändå betedde sig på ett ganska förutsägbart sätt i termer av vem var först, hur mycket blev det och så vidare. Men vi skulle kunna ha koordinerade sänkningar härifrån, vilket är vad marknaden förväntar sig, men vore ett annat mönster än vad centralbankerna normalt jobbar ut.
Så vem sänker först då?
Jag tror faktiskt att Bank of England.
Du tror Bank of England? Och i april? Maj?
Där tillåter jag mig att ha en lite fluffigare svar på den frågan.
Jag har konkret svar där.
Ja. Oh, bra.
Vi gör prognoser på det där. Och vår prognos är ju just att ECB går först ut redan i april. Och sen Bank of England och Fed följer i juni. Riksbanken också i juni. Även om Riksbanken borde, tycker jag, vara först ut och sänka givet räntekänsligheten och hur uselt det ser ut i svensk ekonomi.
Ja, det var ord och inga visor.
Nu har ni lite bettningar här inför 2024.
Ja, senaste prissättningen på Riksbanken som jag såg i alla fall, så finns det ju faktiskt en liten punkt till mars. 3,99 tror jag det var. Det kan ni ha ändrat sen dess. Det här var i fredags tror jag. Men ja, så det har ju rört på sig i alla fall väldigt mycket. Ja, spännande. Vi får se.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier.
Välkommen till PVC.
Då så, och Andreas, du ska prata statsfinanser.
Ja,
det gillar du att prata om.
Ja, jag gör gärna det.
Ja.
Och jag hittar ju ofta anledningar till det.
Ja,
och nu
det
har
bra.
Det dykt upp än igen.
Ja.
Nämligen, för någon vecka sedan eller så har det utsett en ny översyn av det här finanspolitiska
ramverket. Som ju du har efterlyst länge, en förtida översyn av det finanspolitiska ramverket.
Och nu kommer den här förtida som ska jobba nu ett år framåt med Hans Lindberg i spetsen. Den dåliga nyheten är väl att även om de då om ett år är klara med någonting så ska de inte implementera det här för nästa mandatperiod som startar 2027 eller hösten 2026. Hur som helst, det är det ena som gör det här aktuellt. Det andra är ju också faktiskt att långtidsutredningen nästa vecka kommer presentera en bilaga på detta tema. Och det pratas ju mycket nu, och det intressanta här är ju att många partier börjar ju föregå den här analysen och positionera sig lite. Och senast var det väl Liberalerna som sa att de var för ett balansmål, att man skulle överge det här överskottsmålet och ha ett balansmål istället för att tillåta då till exempel investeringar i klimatinvesteringar. Hur som helst, det är ju intressant i sig då att de inte kan vänta på det här resultatet, att de ska räkna ut vad som är lämpligt så att säga. Jag har ju länge varit en förespråkare, jag brukar själv säga nästan innan det var påkallat, av en lite lättare finanspolitik. Blir ju lite så här nedslagen av att det pratas om balansmål. Det är ju ganska liten skillnad att gå från här överskottsmål till balansmål.
Om man ska kvantifiera det med i relation till dagens BNP, på ungefär 20 miljarder
ungefär
per år,
20 miljarder
från en tredjedel till noll.
Det är pengar det också, men det är inte jättemycket faktiskt då. Så att jag tror att man borde diskutera ett underskottsmål. Tycker att man borde göra det, och jag förväntar mig att man kommer göra det också. Och då är det olyckligt att vissa partier liksom låser in sig vid det här balansmål. Problemet med, och jag har ju som sagt pratat med det här och träffat många kunder där ute som liksom delar syn att vi har ju möjligheter att liksom lyfta vår statsskuld lite. Och då helst så ska man ju då investera i bra saker såsom infrastruktur eller välfärd eller sänka dåliga skatter eller vad det kan vara. Problemet är, alltså grundproblemet då, och en rimlig invändning så som jag ändå stöter på då och då, det är ju det här med att hur kan man lita på att politikerna kommer göra de här rätta sakerna givet att de skulle få en utökat utrymme? Vad är det som säger att de inte kommer så att säga göra fel saker, att det blir tillfälliga elstöd som kanske inte är till gagn för ekonomin på sikt till exempel? Och det där tycker jag är genuint svårt. Jag tror kanske det enda sättet är att om man skulle landa i ett underskottsmål säg kommande 10 år, så måste man i så fall betinga på något vis. Det här ökade utrymmet ska användas till X, Y och Z. Och det kommer den här parlamentariska utredningen fram till. Det är de där områdena. Sen kan man, jag tror inte på att ha separat investeringsbudget och sådär riktigt, för det är så svårt att definiera. Och sen får det bli finanspolitiska rådets uppgift att utvärdera politiken då. Och de får stå till svars. Har ni använt de här ökade resurserna till X, Y och Z? Det tror jag är den liksom enklaste sättet att komma åt den här ansvarsutkrävande saken. Men så ska jag bara segla upp en annan sak då. För jag förstår att det här ramverket har varit till gagn för Sverige under de senaste åren och efter 90-talskrisen och sådär. Men man kan ju också faktiskt ställa sig frågan om vi ens behöver nationella mål så här. Räcker det inte att vi i Sverige har, likt de flesta andra EU-länder, bara att följa Maastricht-reglerna? Alltså det här med att man, som nu är en översyn.
Ja, vilka de nu blir. Ja.
Vilka de nu blir. Men det kanske också skulle räcka för Sverige. Behöver vi ens ha saldomål eller skuldankare? Jag är inte säker. Jag börjar vackla den frågan. Så lyssnare här, kom gärna med input för- och nackdelar för att ha nationella mål.
Ja, okej. Okay. Intressant. Kristin, tankar?
Ja, men för att fylla på det. Det jag tycker är väldigt bra med det nuvarande svenska ramverket, det är ju faktiskt också att man har bäddat för situationen att man kan spara för mycket. Det finns ju faktiskt en mekanism där finansministern behöver förklara sig inför riksdagen varför statsskulden sjunker för mycket.
Mm.
Och det finns ju inte på motsvarande sätt i de europeiska ramverken. Och det tror jag att givet att vi svenskar, om man får säga så, oavsett politisk färg, kan ha mer en tendens och kanske spara för mycket än att vara för lössläppta, så tror jag det är en viktig motverkande faktor. Jag tror också att är man utanför euroområdet och inte har tillgång till en del av de gemensamma riskdelningsmekanismer som följer av ett euromedlemskap också på finanssidan, finanspolitiska sidan, så kan det finnas skäl som ett litet land att fundera lite mer som man har kvar sina egna frihetsgrader. Så det har jag nog i princip inget emot. Sen är det viktigt att nationella regler utformas på ett sätt som inte hindrar, och där tror jag det finns saker man kan se över. Ett skräckexempel, om man får säga så i sammanhanget, är just nu Tyskland. Mm. Därför att där finns det då ett mål inskrivet i den tyska konstitutionen som gör att det är jättesvårt att ändra det så kallade Schwarze Null. Och det gör att även för om det egentligen finns utrymme i ett andra regelverk för att klimatfrågor eller coronafonder, så får man inte omdisponera medel. Och då har man ju begränsat sitt utrymme alldeles i onödan, enligt min mening.
Där är ju den tyska regeringen i detta nu utsitter på just pottkanten med anledning av detta.
Precis, och det är en svår situation. Vi har ju tillbaka till ränteläge och så vidare. Vi är ju i den ovanliga situationen att Tyskland har ett av de svåraste ekonomiska lägena i hela Europa med vad gäller tillväxt och inflation, och väldigt små möjligheter att ta sig ur det här på grund av hur man då har designat sitt finanspolitiska ramverk. Så att det här är viktiga saker. Men sen skulle jag också bara vilja sluta på Andreas spaning om, kan man lita på att politikerna gör rätt? Ja, nu är det ju så att, nu kommer jag inte ihåg om det var Churchill eller vem det var som sa att demokrati är inte perfekt, men alla de andra alternativen är så mycket sämre. Så jag tycker ändå ett slag för det demokratiska ansvarsutkrävandet, även av beslut som kanske i efterhand inte visar sig vara optimala.
Ja, det var en fråga jag tänkte också. Det drar ju lite åt expertstyre ändå, att det här är de områdena som är okej, och så ska den här finanspolitiska rådet utvärdera i efterhand. Finns det aptit? Går det att få acceptans bland väljarna för ett sånt upplägg, tror du?
Ja, men det kommer ju ändå innebära då att då kan allt annat, liksom, kan ju politikerna då välja efter preferenser, så att säga. Så att, jag tror nog det, och det är nog tillräckligt vagt för att politikerna ändå ska kunna liksom känna att de har svängutrymme att föra fram sin agenda.
Ja, det blir kanske lite en definitionsfråga, ja, vad som är vad och så vidare. Ja, okej. Bra, tack hörni. Vi ska stänga butiken, och det är du som får göra det, Andreas, genom att berätta för oss vad som är veckans viktigaste. Vad man absolut inte får missa och hålla koll på den närmaste tiden.
Det är ju väldigt mycket just kommande vecka.
Ja, vi har jobbigt.
Amerikanska sysselsättningsrapporten på fredag, vilket kan få stora effekter på marknaderna. Nästa vecka ser vi såklart fram emot alla stora centralbankers besked. Fed, ECB och Bank of England bland annat.
Och även Norges Bank, va?
Yes.
Den kvartetten som vår egen Riksbank följer allra närmast.
Så är det.
Ja, spännande. Ja, mycket att inte missa helt enkelt. Vi tackar för idag och hoppas att ni som har lyssnat inte missar säsongens sista makroråd som kommer den 20 december. Men nu tackar jag dig, Andreas, och dig, Kristin, och alla som har lyssnat. Ta hand om er, så hörs vi sen. Hej, hej!
Hej då!
Hej då!
Du har hört Makrorådet från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Lyssna gärna på DI's andra poddar. Digitalpodden, Analyspodden, Morgonkoll. Finns där poddar finns. Tack för att du lyssnar.